Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Gästen den här gången är Danne Bron Sundbom, mannen, myten, legenden. Ja, det passar jättebra in på den här härliga profilen som är född 1978. Danne, han har ju ett innebandyhjärta som få, det får man verkligen säga. Och minns ni att han blev den äldsta debutanten i A-landslaget någonsin som 31-åring? Och han gjorde ju den här magiska straffen när han stretchade och gjorde lite andra övningar innan han hängde upp den i krysset. Det och jättemycket annat kommer vi prata om i det här avsnittet med Älvsjös chefstränare sedan 6 år tillbaka som gör sin 7:e säsong som tränare för Älvsjö som äntligen är tillbaka i Allsvenskan. Nu kör vi det här avsnittet. Ja, då hälsar jag Danne Bron Sundbom välkommen till det här avsnittet.
Tack, trevligt.
Ja. Jag har 25 grader värme här i Göteborg, men var befinner du dig?
Ja, just nu befinner jag mig i Gran Alicante, Alicante. Sitter på vår takterrass och ja, njuter av morgonsolen som kommer smygande.
Ja, det är där alla dina inspelade innebandypengar har lagts, eller?
Ja, precis. Man blir ju miljonär av den här sporten, så att det är verkligen så fallet där. Nej, definitivt inte. Det har väl alltid varit en liten dröm, och det var väl egentligen frun som tjatade på att vi skulle göra någonting utanför Sverige. Inte köpa någon sommarställe där, så att det blev Spanien och det har vi inte ångrat sedan dess.
Nej, ni köpte strax före covid, eller hur var det?
Ja, precis. Det var lite rörigt där i början. Sådär. Såklart, nytt land och ja, saker fungerar lite annorlunda i Spanien. Sen har inte jag så mycket tålamod, så att kredden till allt det här, det får jag överlämna till min fru Marie som har jobbat med alla bitar när det kommer till myndigheter och sånt där. Allt man behöver för att kunna köpa en lägenhet i Spanien. Men det flyter på bra.
Ja, härligt. Och då är ni där hela sommaren, eller?
Ja, precis. Min fru och min son är i alla fall här hela sommaren. Själv så åker jag hem lite tidigare och förbereder inför säsongen med Älvsjö. Och vi drar igång träningar. Vi har precis igår så hade vi sista gemensamma träningarna. Så att det blir några veckor för mig här nere nu. Och sen är det hem och ladda för Allsvenskan och ta hand om killarna.
Ja, härligt. Finns det så mycket att prata med dig om här? Och vi ska gå igenom en massa olika saker här. Men ska vi börja med lite tokigheter här då? Du var i Schweiz och spelade. Och du valde inte ditt efternamn på ryggen när du spelade. Basen Magic var det väl du spelade med, va?
Ja, precis. Stämmer.
Berätta, vad valde du att ha på ryggtavlan där bak?
När jag spelade match i Schweiz så stod det Zlatan på ryggen.
Jaha.
Nu väntar du på en följdkommentar.
Ja, okej. Okay. Ja, förklara. Ja,
oj, det var så länge sedan. Nej, men det var väl när jag började nere i Schweiz. Ja, det var väl precis i början på 2000-talet. Jag tyckte det var lite roligt helt enkelt bara. Det rådde inget tvivel om att man var lite vild och galen på den tiden. Jag tänkte varför inte. Den där killen från Rosengård, han sticker ut lite grann. Så att, jag gör samma sak. Jag skriver hans namn på ryggen när jag spelar i Switch. Och på den vägen var det.
Ja, vad fick du för reaktioner på det då?
Alltså jag tror att det var nog mer reaktioner från schweizarna när vi var ute och käkade lagmiddagar och sånt där. Och bland annat första gångerna när jag beställde in mjölk. När alla andra satt med en öl och sånt där. Det var nog mer reaktioner på såna grejer än att det stod Zlatan på tröjan. Det var nog, ja, så. Det var inget speciellt egentligen. Zlatan var inte så stor på den tiden. Så att det hade väl varit lite annat idag, så där, tror jag.
Ja, jag kollar ner här i min lista här. Du blir matchens lirare i 20 raka matcher som back i Råsunda 2003-2004. Men du låg sist i plus minusligan.
Ja, men det låter ju som en sån här riktig NHL-spelare. Det är väl så det brukar vara för dem, va? Att de spelar powerplay och gör lite bra grejer och så är de inne på lite baklängesmål. Jag vet inte om det där stämmer. Jag har inget minne av att jag blev matchledare 20 gånger i rad, men jag hade väl någon säsong som det gick ganska bra så. Och det är klart att sticker man ut lite grann och gör lite roliga sköna saker och vågar, så är det rätt att man kan få det där priset efter matchen. Sen var det vissa matcher som man var väldigt bra och andra matcher som man släppte in väldigt mycket mål. Vi var ju inte ett topplag på den tiden, så att vi släppte in ganska mycket mål. Ja. Jag var säkert inne på en del av dem.
Ja. Och hände det i någon match att du inte hade gjort någon poäng, så var det inte helt ovanligt att du tog en onödig tvåa i slutet av matcherna för att du konstaterar att du måste vara med i protokollet.
Det där med efterhandskonstruktioner när man spelar ett lag, så är det alltid ganska mycket roligheter, och det var väl klart att så är det väl för de flesta spelare. Jag har alltid varit en offensiv spelare, så det är klart att man tyckte om att göra poäng och såna här saker. Så jag har nog aldrig tagit en tvåa med mening på det sättet för att synas. Det har kanske varit i andra syften då, om det har behövts för lagets skull, men så att men det är ju de här roliga storiesarna som lever vidare som är lite charmiga också. Sen vad som är sant eller inte.
Ja. Ja, men vi fortsätter här. Du hade tydligen en sjuk målgest borta mot Varberg. Och det var väl Kent Göransson var väl inblandad där på vad minns du av det?
Ja, den var ganska sjuk. Var den sådär. Det är knappt man vill sitta här när man är närmare 45 och prata om det. Men på den tiden så var det inga konstigheter. Så, men ja, det var väl någon incident som hade hänt. Jag kommer faktiskt inte ihåg, det var så länge sedan idag, men jag gjorde mål och så gick jag helt enkelt upp till mitt plan och satt mig ner och låtsades göra nummer två.
Okej, ja. Varför inte? Ja,
ja. Ja, det fanns ju en bakgrund till den där, det vet ju hur det var. Men det som var det roliga i det hela, om man ska säga så, det var ju att året efter när vi kom tillbaka till Varberg så gjorde jag mål igen. Och då gick jag upp till mitt plan och så sopade jag upp det som målgest.
Ja, det är grymt, ja. Härligt. Ja, vad ska vi hitta? Jo, du hade ryggskott en gång bland annat. Och då hade du idén om att träna med en blyväst när du hade ryggskott. Det låter ju inte så smart.
Det låter ju som att ryggen kan bli starkare i alla fall om man har en väst på sig. Nej, det där har jag faktiskt inget minne av riktigt alls. Så. Men vem vet. Galna idéer, det hade jag gott om när jag spelade. Det kan jag säga.
Ja. Finns någon som hävdar, som har jobbat med dig under många år, att du var konstant skadad under din spelarkarriär?
Jo, men det stämmer nog. Ganska skadad eller liksom, så ont på olika sätt. Men det kommer väl lite grann med hur man spelar, vad man har för spelstil. Och jag var ju en sån spelare som hade mycket boll, offrade mig för laget, blev i sargen och tog stryk på träningar och på matcher. Så att jag hade mycket ont, hade jag. Och därav så tycker jag väl själv att det var ganska fascinerande att jag tog mig så långt som jag gjorde.
Sen har du har ju tillhört rätt många klubbar under din karriär, och väldigt många av dem har åkt ur sina serier. Du har Haninge, Balrog, Högdalen, Fornudden, Råsunda, Täby. Nästan ont i käften här.
Ja, det finns nog fler klubbar som har tillhört som har kanske inte åkt ur eller åkt ur, men som har försvunnit från innebandykartan, som inte finns kvar idag, eller som kanske återuppstått i någon annan variant senare. Du pratade om Basel Magic, där jag var i Schweiz och spelade, och de försvann ju. Jag vet inte om de har startat om i någon lägre division några år senare, så jag har inte koll på den schweiziska innebandyn, men jag vet att de försvann under en period. Och sen har vi då Fornudden som tragiskt nog försvann. Det var ju en härlig klubb, annorlunda klubb. En klubb där man träffade många människor som man tycker om inom innebandyn, och liksom la grunden till mycket när man var ung. Så.
Finns ju som sagt så himla mycket att gå in på, och vi får väl gå in på olika håll, tänker jag här, men du hade ju ett väldigt sent genombrott, kan man säga, alltså, där du blev landslagsspelare. Du blev ju den äldsta debutanten någonsin, för du var väl 31 när du debuterade i landslaget?
Ja, precis, jag var nog 31. Jag tror att på här sidan så kan jag ha varit, kanske fortfarande är, den äldsta debutanten. Jag tror att det kan finnas någon tjej som har varit äldre. Ja, det var ju ganska trevligt. Får tacka Kent Göransson för det. För att man fick chansen där på ålderns höst. Men det var väl en tid som gick ganska bra, där man la väldigt mycket fokus på träning och också på att liksom vara seriös. Alltså innebandy någonstans när man började och när man var ung kontra till vad det blev. Det är ganska stor skillnad. Likadant vad som har hänt med innebandy nu framåt, så att säga. Så, ja. Så att det var en tid som man verkligen satsade på innebandyn på ett otroligt sätt. Och trots att man alltid hade ont så kämpar man på.
Ja, men du kom ju, kom du topp 3 i poängligan, och du spelade väl inte ens powerplay den säsongen. Och det är ju ruskigt imponerande att man inte har en bärande roll i ett powerplay och kommer så högt upp i poängligan.
I Täby då hade vi väl ganska mycket olika, alltså vi ändrade ganska mycket, så att jag är ganska säker på att jag hade en del minuter i powerplay också, framförallt i slutet av säsongen när det gick så bra poängmässigt, så att säga. Men ja, nej, jag började skjuta mycket den säsongen. Jag hade hjälp från en av våra tränare som i stort sett på varenda träning skrek skjut, skjut, och det gjorde jag. Så jag får dedikera en del av det till honom, att jag började skjuta. Så att ja, då började några bollar hitta in där. Det var inte bara det, såklart. Jag hade väl en ganska skadefri säsong och hade tränat ganska hårt.
Så att, ja, men, det var kul. Ja, men jag minns ju såklart din karriär väldigt noga, och också ditt erkännande när du blev landslagsspelare. Alltså, när man är 31 år och debuterar, så är man ju en färdig spelare på något sätt. Alltså, du kunde ju erbjuda landslaget att du hade rutin och att du var på något sätt färdig. Hur var det att komma in då som med jättemånga år i SSL och ta på sig den här gula tröjan äntligen?
Jo, men det är klart att det var ett erkännande. Det är klart att jag kände att jag hade några säsonger där det gick bra och jag kunde konkurrera med de bästa. Och även under några av de första åren när man spelade och gjorde det bra så tyckte man ju också att man hörde till toppskiktet. Men det var nog någon form av ungdomlig hybris som de flesta av våra ungdomar har. Så bra var jag nog inte, utan det tar väl olika lång tid för spelare, människor att liksom hitta rätt fokus och mogna, liksom lägga fokus på rätt saker. Och i början av min karriär så tog jag det ganska mycket med en klackspark. Så. Som du själv hade exempel på, lite roligheter och sånt där. Det krävdes väl att man fokuserade på rätt saker och la ner den mängden träning framför allt som krävdes. Det var ju otroligt stort när man stod där första gången i Västerås och fick dra på sig landslagströjan. Så.
Och i din landslagsdebut så gör du den här straffen som för alltid kommer vara en YouTube-klassiker i innebandyns historia. Berätta.
Ja, jo, den har ju både kritiserats och hyllats. Nej, men det var egentligen Kent Göransson som frågade om jag ville lägga en straff. Och det var ju då någon form av straffavgörande som krönte de där matcherna när man mötte Finland. Jag vet inte hur det är nu, men då skulle det avslutas med 5 straffar per lag. Och då frågade han om jag ville lägga en och sa in och showa, gör något roligt. Och det var ju rätt person att säga det till. Så att jag gick in och showade lite på straffen. Och dess bättre så gjorde jag mål på straffen. Annars hade det ju känts lite löjligt kanske. Men ja, då kanske ni inte hade fått samma spridning å andra sidan.
Nej, men hur tänkte du? Lite stretchning, lite si och så. Vad var planen?
Det fanns nog ingen plan, utan det var nog bara, jag drog igång publiken med lite applåder och sen så började jag stretcha lite, showa lite och avslutade med att sätta upp den i vänsterkrysset eller målvaktens högra och fortsatte showa lite. Så att det fanns ingen plan, utan det var bara liksom lite spontana roligheter. Sådär. Det som jag tyckte var roligt var att det blev inte så många mål i den där straffläggningen. Inte från våran del i Sverige i alla fall. Jag kan inte svära på det, men jag kan ha varit den enda som satt straffen. Så jag tror vi förlorade straffläggningen. Och den finska keepern, när han hade räddat sista straffen och Finland hade vunnit straffläggningen, så kom han ut, gick förbi vårt bås och började köra sin egen dans där, riktat mot mig. Jag tyckte det var lite småroligt. Kommer inte
Ja.
ihåg vilken finsk keeper det var, men lite show.
Ja, men det är ju inte alla som gör så i sin landslagsdebut. Det kommer nog dröja ett tag innan någon gör som du, eller?
Ja, eller vi får hoppas att det inte gör det. Alltså, någonstans så är det väl lite sådana här saker som gör att det blir lite roligt att folk vågar sticka ut, att folk vågar vara lite annorlunda. Så, men ja, det krävs ju ganska mycket för att man ska, det är inte bara positiva saker när man sticker ut och när man vågar ta ut svängarna. Så är det ju såklart. Det är många som har synpunkter och det är många som tycker si och som tycker så. Det fick man ju såklart höra både en och 2 gånger under spelarkarriären. Men summa summarum så tycker jag ändå att de positiva sakerna, ja, de gjorde att det positiva man fick höra gjorde ändå att man tyckte att ja, det känns okej. Okay.
Jag vet att din son nu i efterhand har tittat på pappa gjorde med den här straffen. Vad sa han? Eller vad har han sagt om straffen?
Nej, men man var ju lite rädd att han skulle hamna på den sidan, att som han bara, men gud, vad gör du, vad pinsamt, vad håller du på med? Men så blev det inte, utan han tyckte den var asläcker och han tycker det var jättekul att titta på den under åren. Så där. Det var ett tag sedan han gjorde det nu så att vi får väl se om han har vuxit till sig lite och istället tycker att pappa är pinsam eller om han fortfarande kan se det roliga i den.
Ja. Sen var du, det var väl ett VM vill jag minnas, var det precis kanske någon månad innan det här där du var väldigt, väldigt nära att bli en joker typ till finalen eller semifinalen, finalen, för att det var väl någon skada i den svenska truppen och då fick man plocka in en spelare, det fanns ju sådana regler då. Men vad var det som hände där?
Ja, nu ska man komma ihåg alla de här anekdoterna då. Det gör man inte alltid 100%, men man får ju berätta den varianten man själv vill minnas eller kan minnas. Jag minns att jag stod på någon restaurang någonstans i Finland och skulle precis ta något att dricka. Och då ringde telefonen och då var det någon av Capri-Täby-killarna, om det var Patrik Hagberg eller Daniel Ramsin eller så, som ringde och frågade vad jag gjorde och jag ska precis sätta mig och käka. Ja, det var tydligen väldigt rörigt och det var lite som att det var ett inofficiellt samtal från liksom, lagledningen som ville höra om jag, ja, hur status var och om jag hade grejerna med. Så, för att det var väldigt mycket skador och frågetecken inför morgondagen. Det måste ha varit alltså inför finalen helt enkelt. Ja. Och då gick ju pulsen upp ganska hårt. Så man, nu har jag aldrig varit någon drickare så att jag hade väl antagligen glas mjölk eller en cola i handen. Så det var inget problem, men jag började tänka efter där om jag hade saker med så jag kunde finnas redo på en bänk om det skulle bli ännu rörigare. Och det tror jag på något sätt att det skulle lösa sig. Så att jag sa det, ja men det löser sig. Om det skulle behövas så kan du hälsa att jag är redo, det är bara att höra av er. Så att, men sen hörde jag inget mer. Och det var väl som det brukar vara, många spelare som var lite halvskadade och som kämpade på och spelade. Tyvärr räckte det inte hela vägen heller, och det är för Sveriges del. Det kanske var beroende på att det var många spelare som var halvskadade och sånt där.
Ja, det hade ju du också kunnat bli då historiskt och göra landslagsdebut i en VM-final. För det kommer ju aldrig ske såklart någon gång här. Men ja, nej, det var... jag har ju hört liknande historier när folk blir uppringda. Typ när det har varit någon landslagshelg och sånt där. Och folk är lediga och kanske sitter och dricker något mer än mjölk och får ett samtal och man på något sätt bara får säga till sina kompisar att jag ska nog gå hem och lägga mig och sova för jag ska landslagsdebutera imorgon. Så att ja, nej, det är härligt. Du vet det, du kommer göra din 7:e säsong i Älvsjö och sjätte säsongen som huvudtränare. Första säsongen så var du spelare, men du gick sönder tidigt har du berättat för mig här. Och Älvsjö ska spela i Allsvenskan här nu första gången på, vad är det, 10 år. Berätta, hur ska det här gå och vad har hänt?
Ja, nej, men det är jätteroligt för föreningen LKAIK som du sa. Jag har varit där i, det blir 7:e året och då tar man saker till sitt hjärta. Det är viktigt för mig som människa och när jag håller på innebandy att man verkligen känner för det man håller på med. Det är lätt att man spelar i många klubbar och sådär, men till slut hittar man någonting som passar en och det har jag gjort som ledare och det har blivit väldigt många år. Och det ska bli extremt spännande att ta sig an de allsvenska lagen. Vi har ju strävat efter allsvenskan i föreningen och i här laget under många år. Som sagt, det är 10 år sedan föreningen var uppe i allsvenskan senast. Och sen blev det många år med förlust i avgörande kvalmatch. Det var faktiskt tittade på den tiden, stod på läktaren med några av de spelarna som har vuxit upp och som jag har idag. Och det var tufft för föreningen. Och sen blev jag dit lurad av den gamla tränaren Jonas Gavelin, som var där under 5 års tid och tänkte hjälpa till som spelare. Jag hade kört några år i Tumba och vässat formen i samma division, i division 1. Men då, ja, det tog en match, det var, måste ha varit seriepremiären, så hände det någonting. Jag trampade väldigt snett och i stort sett var borta hela säsongen. Så att efter den säsongen så fick jag frågan om jag ville hjälpa till. Och kände väl direkt att ja, jag skulle ha hjälpt laget som spelare. Men då ville jag ge en chans som ledare istället. Fast det tar ju oerhört mycket mer tid. Och på den vägen var det. Och sen har jag hållit på då i 6 års tid och kämpat för att nå Allsvenskan. Det har varit några coronaår. Ett år som blev väldigt bryskt. Ja, där serien avslutades inför sista omgången. Vi tyckte det var väldigt jobbigt för vi hade chansen att... Tror vi skulle ha en bra chans i kvalet. Det var även en bra chans att vinna serien. Men tack vare att de skulle kora de som gick upp genom serieseger, så blev andra resultat inte som jag tror att det hade blivit annars. Och då förlorade vi den chansen. Året efter så blev det bara 4 matcher i division 1. Och ja, det känns som att det varit en lång coronaperiod, men när vi kom ur den nu så lyckades vi genom ett väldigt, väldigt tufft kval där vi hade en riktig holmgång mot Värmdö, som kanske är Älvsjös tuffaste konkurrenter. Lite av ett klassiskt hatmöte i Stockholm, hur man ska uttrycka det. Och sen spöade vi Tyresö, TT, och det var en otroligt tuff match. Det kunde ha gått precis hur som helst. De var lika bra som oss. Vi hade marginalerna på vår sida. Och nu ja, är vi tillbaka. Förhoppningsvis för att etablera oss. Men som sagt var, det var 10 år sedan föreningen var uppe i Allsvenskan, och det var 10 år sedan jag var uppe i Allsvenskan som ledare för Balrog. Så att det hände mycket på 10 år. Men det ska bli väldigt, väldigt roligt. Mm.
När du pratar om corona och hela den här biten, så är det ju faktiskt lite otäckt hur snabbt man glömmer av. Men det du beskriver då, det är ju att för 2 säsonger sedan så avbröts ju säsongen i mars här. Och egentligen på alla nivåer så var det 1, 2, 3, 4 omgångar kvar av serien, och på förbundsnivå då så väljer man då alltså att frysa serierna så som de såg ut då, och utse seriesegrarna till att de fick ta klivet upp då. Och det var ju även i Allsvenskan var det ju samma sak där då, att seriesegrarna gick upp till SSL då. Och säsongen efter så avbryts det, och ni då som befinner er på division 1-nivå får alltså inte spela någonting mer då. För det var ju bara på herrsidan var det ju Allsvenskan och SSL, och på damsidan damernas SSL. Så att, och jag är säker på att även andra som lyssnar på det här känner samma sak. Och just det, och det här är ändå en sån närtid här, så att att komma ur det här med det här positiva då, att ni då lyckas under den här första hela säsongen, måste ju vara fantastiskt. Men vad har ni att erbjuda Allsvenskan norra säsong som kommer?
Ja, nej, men förhoppningsvis så har vi många spelare som faktiskt vågar. Det är extremt viktigt. Att man gör det. Jag menar, det finns så många exempel på spelare i så många idrotter som inte har vågat ordentligt, eller som inte kommer till sin rätta i en klubb. För oss i Älvsjö är det väldigt viktigt att man mår bra och att man verkligen vågar, att man trivs. Då kan man få fram väldigt mycket hos spelarna. Så att jag hoppas att det är många spelare som verkligen vågar göra sin sitt livs bästa säsong, som växer in i kostymen. Topplagen i division 1 är i Stockholm, i Stockholms ettan. De är på allsvensk nivå stundtals, det vågar jag säga. Men det är också många matcher som definitivt inte är på knapp division 1 nivå. Det är ganska stor skillnad mellan topplagen och bottenlagen. Så att man hoppas att spelarna växer in i kostymen. Sen har väl alla ledare och lag sina tankar om hur man ska bedriva verksamheten och hur man spelar. Och vi spelar ett ganska framåtlutande spel i Älvsjö. Vi är offensiva, vi spelar ett högt försvarsspel där vi vill sätta kommandot och inte låta motståndarna komma upp och få spela som de vill. Det finns ju flera sätt att göra det, men vi spelar en offensiv och rolig innebandy.
Ja, allsvenskan norra är ju intressant. Två lag lämnade ju toppen, om man säger så. Och det var ju inte Nykvarn som många trodde, och även de själva trodde, skulle ta klivet upp. Utan istället var det Gävle och AIK som tog steget upp. Och samtidigt så kommer Djurgården ner då. Hur ser du på serien i övrigt då? Det är ganska tufft att spela i allsvenskan. Tre lag ryker och det innebär ju egentligen att halva serien är inblandad i nedflyttningskampen. Hur ser du på allsvenskan?
Nej, men det roliga var faktiskt, jag såg en match live på plats i Allsvenska Norra den gångna säsongen i Solnahallen. Det var Magnus Jäderlund som hörde av sig och bjöd in mig till den matchen. Och det var faktiskt AIK mot Gävle. Vilket då var lite roligt eftersom båda två tog klivet. Och vilken sprakande, fantastisk innebandymatch det var. Jag minns att jag reste mig upp, jag träffade några vänner och vi konstaterade allihopa. Vilken match, det var otroligt tekniskt fartfyllt. Det märktes verkligen att det var två lag som hade någonting bra på gång. Och det är ju någonting annorlunda att se en match live än att sitta och se matcher på tv. Jag har väldigt svårt att se innebandy på tv. Jag tycker inte det är speciellt roligt. Man fångar inte detaljerna och man fångar inte liksom riktigt upp innebandyn. Så att det är svårt ibland att relatera till de här matcherna som man ser på tv. Men just den här matchen var ju fantastisk. Så att jag är glad att både Gävle och AIK gick upp. För det var två riktigt bra lag utifrån vad de visade där. Så det är skönt att slippa dem. Men det finns ju ganska många andra duktiga lag. Väldigt många lag från Stockholmsområdet som spelar i den serien. Och det gör ju att det blir ganska roligt. Salem har ju Jonny Lindström, som jag hade tillfället för på 10 år sedan att ha hjälp av när jag tränade Stockholms distriktslag lite grann. Och han har gjort en fantastisk resa tillsammans med många andra ledare ute i Salem med sitt man-man-spel. De är ju alltid väldigt, väldigt svåra att beräkna vad man har och spela mot. Vi har ju Tullinge, min moderklubb, som har många år uppe i Allsvenskan nu. Svåra att möta. Så det finns ju en del föreningar som ska bli en härlig utmaning att ta sig an. Sen är det väl alltid så att sitta och åka långt, sitta på en buss och sådär, det kan ju ha sin charm, men det är väl inte därför man håller på som ledare eller spelare och sitta och åka upp till Umeå och sånt där, men det ingår ju också. I år är det väl RIG, Umeå, som är det, de som är längst upp, och det är, jag försöker ju följa lite grann vad som skrivs i innebandy media såklart, hur det går för de andra lagen med värvningar och tapp av spelare och sådär, och det har väl inte riktigt känns som det har exploderat så, utan det är väl Nykvarn som dels har en duktig meriterad tränare som är redo att ta laget ut i ett liv. Men dels har värvat och förlängt med en massa spelare, så att de sticker ut otroligt. Men det gjorde de ju redan i fjol, framförallt sin prestation av spelare där med alla dessa Fantomen och Superman och allt vad det var. Det är lite roligt. Nej, men det ska bli väldigt spännande att sätta sig in i Allsvenskan mer och se vart det tar vägen. Men vid den här tidpunkten så lägger man ju mer fokus på sitt eget truppbygge och planer. Och det känns väl lite grann som att man inte riktigt ordentligt har kommit ut ur den här coronabubblan. Det var ju ett par år sedan man var på träningsläger och kunde göra saker på ett normalt sätt som man vill bedriva sin verksamhet. Så att man får liksom refresha lite på de bitarna. Så att det kommer bli ett intensivt år i Allsvenskan för Älvsjö, och förhoppningsvis kan vi etablera oss och hålla oss kvar och på sikt göra det ännu bättre.
Jag är också nyfiken på Stockholmsinnebandyn. Du har ju då befunnit dig på division 1-nivå under flera år, och givetvis så följer du ju Allsvenskan och SSL. Nu har vi, eller jag vet inte riktigt hur man ska säga om ordningen är återställd, men nu har vi AIK i SSL som för mig utanför Stockholm ser som kanske det mest naturliga att spela SSL just nu. Och så har vi mängder av lag i division 1 och i Allsvenskan. Men hur tycker du att, eller du kanske tycker att jag har helt fel, men hur tycker du att världen är i Stockholmsinnebandyn nu 2022? Och vi bortser från coronabiten. Men hur mår innebandyn i Stockholm? Vad kommer hända, tänker du, framöver?
Ja, det är en bra fråga att se nu efter coronan vart Stockholms innebandyn landar någonstans. Alltså det viktigaste är ju egentligen återväxten. Det är där det startar hela tiden för att man ska få kidsen intresserade i Stockholm av att spela innebandy och tycka att det är det roligaste och vilja träna och lägga ner den tiden som krävs för att komma högst upp. Förra året för att spela SSL med Djurgården, i år eller kommande säsong för att spela med AIK. Och det är väl där någonstans jag kan se problematiken, just för att jag märker det på min egen son och i skolvärlden och hans kompisar, att det är inne i Stockholm, runt Stockholm, så är det väldigt svårt att hålla på med spontan innebandy. Det är väldigt lätt att ta en basketboll och stå och spela en mot en match eller skjuta en tjätta. Det är väldigt lätt att gå iväg och spela lite fotboll och köra massa lekar och små matcher på konstgräsplanerna som finns utspridda överallt. Men när det kommer till innebandy så finns det enligt mig ganska smala möjligheter för att hålla på med sådana saker spontant. Det är klart att du kan gå till en parklek och det står ett mål och någon klubba där på en asfalt med massa grus. Och det är klart att det är några som plockar upp en klubba och spelar, men det är inte så himla, det är inte så himla roligt. Alltså när vi växte upp, Magnus, då spelade vi fotboll på grus och tyckte att det var fullkomligt naturligt att stå i mål i division 6 på en grusplan. Men så är det ju inte nu. Dagens kids, de vill ju ha det som man har vuxit upp, som dagens barn. Man spelar fotboll på en fin konstgräsplan. Och, ja, nej, men vi kan ju prata ganska mycket om hur det ser ut i föreningarna i Stockholm och varför det är bara en klubb de sista 2 åren nu, Djurgården och AIK, som har liksom nått SSL, och hur verksamheten funkar omkring Stockholm. Och det är många som vill att det ska se annorlunda ut. Det känns nästan konstigt att man egentligen bara har så få möjligheter att se toppinnebandy. Att se SSL, att det är ett lag i Stockholm, med tanke på hur det var för 10 år sedan. Där det liksom bara blommade av Stockholmslag och ja, innan dess. Men jag vågar ju hävda att för mig så börjar allt på liksom gräsrotsnivå. Hur mycket vi än diskuterar så måste våra kids in i Stockholm få chansen att lära känna innebandy. Vilja spela innebandy, tycka att innebandy är kul. Och där behöver våra förbund, Stockholms innebandyförbund, även svenskan. Alltså titta på om det finns saker, projekt som kan underlätta för det här. Och det är ju inte bara i Stockholm såklart, det är ju liksom över hela landet. Men det är ju en helt annan sak, det som har skett under de här sista 10-15 åren. När man tittar på de här stora anläggningarna som växer fram och de möjligheter som är omkring i olika städer för att bedriva innebandy. Men ja.
Ja, men jag tycker det är intressant det du tar upp här med för kidsen, alltså hur tillgängligt innebandy är, som du säger, med basketboll eller fotboll är bara ut och köra. Men jag upplever ju att det kändes som att det bara var att gå ut och köra på skolgården på 80-talet. Okej, klubborna fanns i det här förrådet och man gömde ju alltid sin favoritklubba någonstans i förrådet, och man visste ju när fröken sa att lektionen var slut så sprang man ut och hämtade sin plastklubba och kunde spela passfalten. Menar du på att det behöver byggas färdiga innebandyrinkar? Alltså behöver barnen ha färdiga koncept för att förstå att de faktiskt kan spela innebandy? Jämfört med basket som är faktiskt en bra jämförelse, där har du den här korgen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Och det är ganska enkelt att köra en mot en, som du sa. Vad tänker du behövs?
Nej, men exakt så. Och jag jobbar ju inom skolans värld och har gjort så i många, många herrans år. Så att jag ser ju det här på en skolgård. Jag ser ju det här för barnen efter skolan. Och man kan ju liksom, man är ju barn av sin tid. Det innebär ju att har man en konstgräsfotbollsplan där det är jätteskönt och trevligt och du trillar så slår du inte, du kommer inte hem med trasiga knän. Om du då har de här, precis som du säger, men jag växte upp så också. Det var det bästa jag visste, liksom Slättgårdsskolans innebandyplan på rasten. Det var det, eller så gick man runt och körde tipspromenaden som Gumbritt och Gilbritt hade fixat. Men man prioriterar oftast att köra matcher på innebandyplan på rasten. Och då var det ju precis halvdåliga klubbor och det var bollen studsade och far, och det var verkligen, alla körde verkligen innebandy, så minns jag det. Men så ser det inte ut nu. Sen kan det ju vara så att olika skolor har olika förutsättningar, men att kunna bygga upp, jag menar på sommarna åker man fortfarande på de här turneringarna och bygger upp ett något form av underlag. Det ser man inte så ofta på skolgårdar. Så att Jag skulle jättegärna se ett projekt där man liksom lägger pengar och fokus på att få barnen intresserade av innebandy redan tidigt. Men det går ju också hand i hand med att det måste finnas vad ska man säga, accepterade träningstider. Att, att det finns hallar och ja, spela innebandy i. Och det är väl lite samma sak. Nu pratar jag återigen i Stockholm. Jag menar, i utkanten av Stockholm så finns det helt andra förutsättningar än kanske i liksom Stockholms ja, men, kommun. Så.
Jag tycker det är en väldigt intressant punkt du nämner här med skola och de här sakerna som faktiskt finns bestående. Alltså, sitter en basketkorg på en vägg någonstans så ser ju alla, ja, men här kan man spela basket exempelvis, eller varenda skola som byggs nu idag, om den är ny eller renoverad, så bygger man ju den här multiplanen som egentligen är för fotboll, men det är en multiplan och man kan göra jage och man kan ha lite idrottslektioner där ute också så när den är ledig. Men jag kommer ihåg Varberg, tror jag, för 10-15 år sedan gjorde ju ett projekt i Varbergs kommun, tror jag det heter, där alla skolor fick en sån utomhussarg. Och då på något sätt har man ju satt innebandyn på den skolan, att det finns en sarg. Sen om den används till andra lekar och hela den här biten, men barnen har ju, de kan ju spela fotboll där också och säkert basket där också, men när det finns någonting som är bestående, sitter i marken på något sätt, så kan man ju inte snacka bort innebandyn. För att jag tror du och jag och många andra, när vi spelade i skolan så var inte vi så noga vad vi hade för mål. Vi kunde ju ta en bänk som ett mål eller två stolpar. Jag menar, idag är ju ungarna är ju så vana att allt är fixat för dem. De ser ju inte två träd som ett fotbollsmål, tänker jag. Jag kanske har helt fel, men så som vi gjorde.
Jag tror att vi kunde också hantera den situationen, för det blev ju ganska mycket diskussioner om bollen var inne eller så. Jag tror inte att det är läge i dagens skolor att ställa fram sådana saker, och de diskussionerna kan inte hanteras på samma sätt som jag tror vi kunde hantera dem.
Nej, men för att alla är ju så negativa. Någonstans så finns ju ändå spontanidrotten på rasterna fortfarande, även om andra saker har tagit över, så finns den ju. Så att det gäller ju att det finns på skolorna personal som ställer fram och som är engagerad. Och där kan ju väl innebandyn fortfarande vara en av de här bärande sakerna. Alltså det gäller väl bara att göra jobbet. För jag tänker väl att det är basket, fotboll och innebandy som kan vara de här bollsporterna på något sätt som fungerar på en skolgård, eller vad tänker du?
Jo, men så är det väl. Jag kan bara titta på den skolgården där jag befinner mig, i våran skola, och där har vi ju basket och det är fotboll och det är en gräsplan för allt annat än bollidrotter, och vi har även en liten innebandyplan. Så. Men den används inte så ofta så. Utan det är mest basket och det är fotboll och det är spontanlek och det är andra saker. Och det är lite tråkigt.
Men vad är det du menar? Menar du att någon representant från någon förening eller Stockholms innebandyförbund eller svenska ska komma ofta till er skola och introducera sporten eller ta hand om någon verksamhet på eftermiddagen? Alltså, eller vad är... Vilka steg behövs tas då, tänker du?
Nej, men jag ser nog att alla möjliga steg som är möjliga, att man börjar, precis som du är inne på, man kan brainstorma fram massa idéer. Men vill man att innebandyn från förbundshåll ska fortsätta få utövare och att den ska blomstra, så kanske man ska satsa projektpengar på just sådana här saker som du säger, att man kommer till skolor, att man kanske ser om det finns möjligheter att bygga ett annat typ av golv istället för en grusplan i en parklek eller kring en skola. Vet inte precis hur det skulle funka så, men och jag vet inte vad som har gjorts, men jag tror att det jag ser är att det är väldigt mycket andra idrotter som tar över handen. Så. Sen är det väl fortfarande så att innebandyn är otroligt stor. Jag har inte tänkt med alla siffror, men någonstans kan man inte slå sig för bröstet och tro att det ska vara så för evigt. Utan man måste också jobba för att kidsen ska välja innebandy och få det som sin stora passion. För på varenda skolgård så går det ju en potentiell Niklas Ide eller Mika Kånen som finns där och skulle kunna fatta tycke för innebandy och lägga ner en stor del av sitt liv på det, precis som du har gjort och precis som jag har gjort. Jag tycker bara att man måste, och det här tror jag är en Stockholmsfråga. Väldigt, väldigt mycket så. Jag tror att det ser väldigt annorlunda ut på andra ställen i vårt land. Så.
Du pratar om passion och det har ju du verkligen för innebandy. Du har en lång spelarkarriär som är framgångsrik, där du spelar i 100 olika klubbar. Du var till och med en sväng i Tjeckien, stämmer det eller?
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Hur länge var du där då?
Nej, det var inte så jättelänge. Jag spelade för ett lag som heter SSK Future. Frågan om de finns kvar idag, som du var inne på. det var mer en rolig grej. Jag åkte ner och spelade en stor turnering där i Tjeckien med dem. Gjorde jag. Så att, jag var inte där under så att jag bodde där under den perioden som när man var nere i Schweiz. Men det var en rolig erfarenhet.
Ja, men du är en av de här personerna. Det kanske var ännu vanligare lite tillbaka i tiden, men du går alltså från spelarkarriär och så hoppar du på ledartåget. Det betyder ju att du gillar att vara i den här världen. Eller?
Ja, jo, men så är det ju. Jag har ju vuxit upp med innebandyn, som vi var inne på. Man höll på skolgården när jag spelade innebandyn. Farsan spelade som de gjorde på den tiden och man satt i ett hörn med väskor i en liten hall. Så att det finns ju liksom i DNA. Det går liksom inte att komma ifrån. Och hur mycket jag än känner att jag försöker på något sätt ändå distansera mig liksom lite grann. Man är inte lika nördig som man var tidigare. Man har inte koll på allt. Man är inte engagerad i allt. Men trots det så står man där ändå på sin sons träningar. Och man är i Älvsjö och lägger ner oerhört mycket tid på det. Man måste ju någonstans, i alla fall i mitt fall, så måste man ju tycka att det är värt det. Alltså, det är klart att innebandyn har förändrats. Som ledare idag så är du på rätt ställen, eller är du på vissa ställen så kan du ju ha heltidstjänster som innebandytränare och upp i SSL. Så är det ju definitivt inte för mig, utan det är klart att man får en liten ersättning. Men man gör ju det här för att man har en passion för det här, för att man tycker att det är så härligt att gå och lägga sig efter en seger. Det är så härligt att ha de här diskussionerna med ens ledarkamrater om saker kring laguttagningar och hur vi ska spela. Och alltså, den här innebandydialogen, det är ju någonting man har hållit på med i så många år. Jag vet inte hur många nattliga samtal som jag och Magnus Jäderlund har haft under åren i Kaperi, Täby och Råsunda. Man var ganska trött vissa månader när man klev upp. Man hade suttit och ventilera och diskutera innebandy och saker som har skett.
Vad var det ni pratade om då, du och Magnus?
Ja, det kunde ju vara, det var ju, jag hade ju Binge som ledare under så många år, så att det är klart att vi hade ju olika roller eller olika, vi var i olika faser och det kunde ju vara allt möjligt. Ja, det var ju säkert gånger som han behövde tillrättavisa mig som spelare, och det var ju säkert gånger som jag hade synpunkter på någonting kring hur vi bedrev verksamheten. Och men jag var även assisterande tränare i Kapellet Täby under Binge vid ett år. Så att ofta så kretsade diskussioner kring innebandyn och allt som pågick. Liksom. Vi kunde ägna timmar och bara diskutera saker och ting som pågick i innebandysfären. Saker som vi var förbannade på eller saker som skulle förändras. Det kunde vara vad som helst.
Ja.
Så.
Du har ju spelat i två av... det finns ju några klubbar i innebandyns historia som det är mycket myter kring då. Jag menar, du har representerat Fornudden då, som var en riktig mytklubb under 90-talet kan man säga, och man avvecklar sin verksamhet efter säsongen när man slutar åtta i SSL. Alltså man går till slutspel och sen lägger man ner verksamheten och blir väl en del av Haninge där på något vänster. Men sen så är du med i Råsunda, men framförallt Kapellet Täby som också är mycket myter kring och sånt där. Men vi kan inte prata om allt, men de här två klubbarna tänker jag att vi ska prata om lite. Men kan du berätta hur du började med innebandy och hur du hamnade i Fornudden?
Ja, vi flyttade, jag och familjen flyttade till, jag tror det var runt 88, så flyttade vi till Tullinge. Och jag började egentligen att spela handboll för att jag bodde i ett... ställe där det var handboll som gällde. Sen flyttade vi till Tullinge och de hade ju en ganska utvecklad innebandy på den tiden. Så det blev naturligt att kliva ner och spela lite innebandy där. Och då hade jag ju spelat innebandy tidigare på skolgården och med farsan när han spelade med sina kompisar och sånt där. Men det var på den vägen det var. Och sen var jag där någonstans tills jag var 18 eller sånt där. Då klev jag faktiskt ner i division 4 eller 3 och spelade i Hammarby som skulle avancera, gjorde någon satsning för att ta sig uppåt. Så att, då klev jag dit under en säsong och det var faktiskt ett av mina roligaste innebandyår någonsin. Jag minns inte om vi gick upp från division 4 till division 3 och sådär. Men jag träffade otroligt mycket härliga människor och var med på en jätterolig resa med Hammarby. Och sen... efter det så tog jag klivet till Fornudden då och gjorde väl några säsonger där innan de då la ner verksamheten. Försökte väl etablera mig som en elitseriespelare som det hette på den tiden och spelade väl ganska mycket.
Ja, men hur var det? För att tittar man i backspegeln så var väl... Fornudden hade ju haft sina bästa år innan du kom kanske, även om det inte var någon dålig nivå som Fornudden befann sig på. Eller vänta, rättare sagt, för du var väl inte med när det vanns Europacupen? Va?
Nej. Det var några år innan jag såg de årtalen när de vann SM-gulden och Europa. Det var innan min tid. Så att jag kom väl dit i en tid när det skulle byggas om lite grann. Så när många av de här som hade varit med på den här riktiga resan inte längre fanns kvar. Men Matte Forslund fanns ju kvar. Så att det fanns ju en del andra profiler också. Så. Men man kände ju att saker var lite annorlunda. Och det var ju tufft för dem att få ihop verksamheten. Så.
Men det var ganska starka karaktärer i Fornudden då som du ändå kom till. Allt från Conny Westerlund till Peter Fischerström och många andra. Vad lärde dig av den tiden? För du var väl ändå några år yngre än flera av dem, eller?
Absolut, absolut. Så var det ju. Jag är ju född 78 och de du nämnde är ju lite äldre än så. Så att det är klart att man fick en del av, vad ska man säga, att komma in i ett A-lag på den nivån. Alltså, det innebär ju vissa saker så. Man måste ju hitta sin roll och man behöver ju också lära sig saker. Man tror ju att man är ganska odödlig när man är 18-19 år och att man kan allt och de här bitarna. Och det har väl inte förändrats så mycket. Det tror väl fortfarande dagens kids och det är härligt. Det är en del av att ta sig framåt. Skulle man se begränsningar och hitta problem, då skulle det vara svårare. Så att, men det gäller ju att man blir lite nedtagen på jorden ibland också, tror jag. Så att det var väl en del av processen att få lära sig saker och var gränser går med och hur man ska hantera situationer. Och där fick man ju bra hjälp av de här killarna som du nämner. Så Fischerström och Westerlund och sånt där.
Ja, men exakt. Stockholmsinnebandy befann sig i en förändring också. Alltså det glada 90-talet då med framgångar för Balrog, Fornudden och däremellan var det Kista som vann ett SM-guld sensationellt och Haninge som vann SM-guld. Men sen i början av 2000-talet så blir det lite tuffare för lagen i Stockholm att bedriva sin verksamhet. Så det var ju ganska rörigt under många år med Stockholmsinnebandyn där lag försvann från högsta serien. Jag menar, Järfälla var ju med under jättemånga år och försvann också till slut här. Men sen så startas det ju en ytterligare en resa i ytterspåret då att Råsunda då som blir Kapero Täby går fram och hamnar i förarsätet lite tillsammans med AIK. Berätta om den resan. Hur var den?
En magisk resa. Det är svårt att beskriva. Man lever i den på något sätt liksom. När man tittar tillbaks på den så det är klart att det fanns perioder som kunde varit jobbigare och sånt där, men det var någonting otroligt speciellt med det som jag blev en del av ganska tidigt då. Resan började ju för Råsunda Kapellet Täby började tidigare redan då. Det var ju Jäderlund i Tensta. Alltså det är en lång process som man såklart har, när man har varit inne i det, hört storyna flera gånger och även liksom innan man blev en del av det också har liksom bevittnat så vid sidan av. Så att det var en fantastisk resa. Framförallt så kändes det som att det var verkligen liksom, Davids kamp mot Goliat någonstans. Det var vi mot etablissemanget. Det var lite så verksamheten bedrevs. Vi ville framåt hela tiden och vi sporrades av allt och alla som var bättre eller som sa något eller som vi ansåg var fel. Morgondagen var bara att bli bättre, att nå högre. Vi skulle framåt. Att vara med i det, just den känslan. Så nu när man har blivit lite äldre, lite visare, kanske lite mognare. Det är någonting man saknar, liksom. Den drivkraften och att tillhöra någonting så himla mycket som vi gjorde.
Ja, vi ser upp en bild här på några karaktärer här. Det är Ramsin, du, Rappel och pizzabagaren.
Ja, det är riktigt, exakt.
Ja. Ja, men vad jag minns av Kapero Täby, förutom att ni stack ut här, det var ju att ni var så många och det verkade vara som att det fanns obegränsat med roller i laget. Alltså, även han som var spelare nummer 24 i truppen kände sig delaktig, för han visste att han kanske skulle få gå in och teka i yttre kryssen eller något sånt här, rätt som det var. Alltså kändes som ni var väldigt många kockar.
Jo, men det stämmer nog, och det stämmer nog som du säger också, att det var väl så att det som vi höll på med, och det var någonting som attraherade många, alltså spelare också, och jag tror att många ändå liksom var ganska nöjda med precis det här du säger, att man hittade någon liten roll. Jag menar, alla människor vill ju spela matcher, det är ju det handlar om, man lägger ner tid, men det är ju en skicklighet av en ledare att kunna hitta såna här roller och liksom kunna ta in spelartyper som ändå kanske inte står i en första femma eller ens kanske spelar alla matcher och sådär, men ändå bidrar vissa matcher eller i ett powerplay eller boxplay eller med tekningar eller vad det nu än må vara. Och det är cred. Det kan aldrig tas ifrån Binge. Vilken otrolig resa som han gjorde och var chef över allt det här som jag var en del av. Och frågan är om det går att göra en samma sak idag på samma sätt. Det är nog ganska svårt och man behöver inte jämföra. Men det var någonting som var ganska unikt. I alla fall var en del av det.
Jo, men det har hänt några gånger att Stockholmslag har byggt upp den här vi mot alla andra mentaliteten. Men här på 90-talet så gjorde väl både Fornöden och Balrog det, och säkert några ytterligare lag så. Och ni gjorde det verkligen. Det var ju, ni var ju verkligen annorlunda, och du var ju en bidragande orsak till det. Jag menar, ni agerade inte efter någon förbundspermen, om man säger så, utan ni gjorde ju verkligen ja, ni bara körde på. Sen förstår väl säkert också att vissa saker har kryddats på och överdrivits så här, men ni var ju verkligen annorlunda på alla sätt och vis.
Jo, men det var vi, och det är klart att precis som du är inne på, alltså många av de här berättelserna som man hör och som någon sprider eller som någon säger, de är ju såklart kryddade. Det kan finnas en undsanning av någonting, men andra saker är helt sanna. Och sen är det nog så också att alla saker, skulle man skriva en bok om alla tokigheter som inte bara nu säger tokigheter men även härligheter, det var väldigt roligt och liksom var en del av det här, och man minns ju grejer som liksom, man kan inte hålla på så idag. I dagens samhälle så skulle det inte vara okej på något sätt, eller okej, men alltså jag kan dra en anekdot från när vi hade våra intros, när vi stod nere i Tibblehallen under åren där, och så skulle vi gå in. Och en gång så bestämde sig våran fantastiska målvakt Jimmy Hamer, som är ganska känd nu av andra saker eftersom han är en fantastisk härlig kommentator i Karlstad. Han bestämde sig för att han skulle liksom, nej men jag struntar i att liksom gå ut här under våran inmarschlåt. Utan han sprang helt sonika i förväg, och sen hoppade han upp på, ja, om ni har varit i Tibblehallen så finns det ju en form av reling, eller jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men det är en sak som liksom skiljer publiken från planen, och den hoppade han upp på och ställde sig och dansade till den här härliga arabmusiken som vi hade som intro, och ja, där stod han och körde och drog igång publiken när resten av laget gick in. Och vid ett annat tillfälle så skulle vi gå in, har absolut ingen aning om vilken match det var, men som lagkapten så var det ju sed att man gick in först. Och ja, det var ingen konstighet med det hade man gjort många gånger förr, men så här i efterhand så när man tolkar spelarna hur de uppträder så kunde jag nog ha fattat lite grann. Det var väldigt mycket ja, men kom igen, kör. Ja, jag går ut genom gången till musiken, Och när jag kommer till halva plan så märker jag vad skjutsen är. Och då är det ingen annan som har klivit in, utan då är det bara jag som har gått in själv. Alla andra har stannat och står och fnittrar där bakom. Och så tog det några sekunder och så kom resten av laget. Och så, det var ju liksom fantastiskt. Alltså alla de här galna upptågen och sakerna man gjorde. Och innebandy var väl fortfarande ganska ung så. Och jag vet inte hur mycket det skulle uppskattas då, att göra de sakerna nu. Det skulle vara mer liksom, ja, det är ju mer seriöst på det sättet. Men ja, det finns en charm med alla de här roliga sakerna som har skett och så också.
Mm. Ja, men lite lekfullt på något sätt. Men det är ju lätt för folk att missuppfatta exempelvis vem du är och vilken passion du har för innebandy. För att man kan ju tro att om man håller på med sina grejer och sånt här, och att man inte är så intresserad och fokuserad. Och vad jag ville komma till var ju att jag ville minnas att jag var hemma hos dig någon gång för jäkla massa år sedan. Och det är ju något som jag aldrig kommer glömma i hela mitt liv. Att när jag kommer hem till dig, jag minns inte om det var i köket eller vardagsrummet, men där fanns alla nummer av innebandymagasinet i nummerordning år för år. Och det är ju helt fantastiskt att se det engagemanget och den passionen du har för innebandy. Alltså att du är så på. Nej, men att du gillar ju det här. Alltså du är ingen teaterapa, utan du är innebandy är ju jätteviktigt för dig. Eller?
Så är det absolut. Nej, men verkligen. Innebandy, det har fostrat mig. Så. Och jag är gladligen med och fostrar framtida innebandyspelare och brinner för att vår idrott ska bibehålla antalet utövare och att vi ska liksom växa. Nu läggs ju mycket fokus på annat, att innebandy ska växa i världen, men att man liksom fortfarande värnar om det som finns en närmast. Och jag är en Stockholmskille och har alltid så varit och kommer troligtvis så alltid vara, förutom på somrarna när jag flyr landet lite grann. Sen att man är, absolut, jag har varit en teaterapa, det finns de som man kallar med mediakåt, och det ligger ju sanning i det, absolut. Jag brann för innebandyn och för att innebandyn skulle synas, och jag lärde mig ganska fort hur innebandyn kunde få rubriker och såna här saker. Och det fanns en period för det. Det var ganska länge sedan nu. Och sen dess så har man väl... ja, jag försöker föra mig framåt ganska... ganska tyst nu för tiden. Och kanske inte stå där uppe på barackerna och synas och höras som jag gjorde tidigare. För det ska ju sägas att det är inte alltid... Det är också det är ganska slitsamt så, att ständigt vara i ropet och synas och höras och så. Och det är klart att man behöver lägga tid på rätt saker som spelare. Det går att kombinera, men det krävs ganska mycket också. Så.
Ja. Jag tänker så här, att vi är i sista delen av vårt samtal här. Vi skulle kunna prata i timmar och gå in på detaljer till höger och vänster här, men om vi knyter ihop säcken här lite, du gör alltså 314 matcher i SSL, 327 poäng och 223 utvisningsminuter. Är du nöjd med det facit?
Ja, det är ganska mycket utvisningar.
Mm.
Ja.
Vad var en klassisk utvisning då för dig?
Någon domare som hade vaknat på fel sida och tog en totalt felaktig utvisning. Nej, skämt åsido. Så var det inte. Man plöjde ju genom planen ganska ofta. Man spelade med kroppen, man var intensiv. Man var ganska galen. Så. Det var passion.
Du gav och och gädde ganska mycket. För ibland, ja, du flög också mycket mot sarger och så. Så du var väl inblandad i väldigt mycket situationer.
Ja, dålig balans var det någon som sa. Som hade delat ut en tackling. Nej, men absolut. Så att jag vet inte riktigt. Alltså jag har ganska svårt för att liksom komma ihåg så här gamla saker. Utan jag kör och sen så lägger man lite handlingarna och sådär. Och det är väl likadant. Jag lägger inte så mycket fokus på innebanden och liksom siffrorna som har varit på så sätt. Det har varit och jag skulle ha bytt varenda match och varenda mål, varenda assist. Jag skulle inte byta resan, upplevelserna, men jag skulle byta det mesta för ett SM-guld. Det är väl någonting som fortfarande gnager, det tror jag gör i alla som har varit nära och varit uppe i SM-finaler och liksom inte lyckas. Och det är någonting som det gnager verkligen. Resten av alla saker och ting, det är som det är.
Ja, men du har två SM-brons med Capello och med Fornudden, och så har du två silver då med Capello Tävly, va?
Ja, det hade varit roligare om man hade haft ett guld, och man är lite avundsjuk på dem som ståtligt står där och har tagit sig hela vägen så. Och det är ju någonting som jag tror sporrar ändå sådär, att man det är ju aldrig för sent inom innebandyn att ta sig ut på en ny jakt efter ett SM-guld i någon förening om man väljer att gå den vägen. Nu har jag varit i Älvsjö i många, många år och varit på den resan och den fortsätter. Men man vill ju alltid någonstans nå framåt och nå uppåt. Och som spelare så nådde jag aldrig riktigt högst upp på det sättet.
När din spelarkarriär var över och Magnus Gärdlund, han blev varvad till Storvreta som tränare, så tog ju du över Täby där. Och det var väl en tanke att du skulle föra vidare de här traditionerna som hade fungerat tidigare. Vad var det som hände? För du var inte kvar så länge där. Vad hände då?
Nej, och det var ju ganska tråkigt. Alltså, så. Det var ett arbete som... Det var för tungrot helt enkelt. Alltså det var ju en förening och ett lag som var på väg neråt. Och det är klart att ta över efter Magnus Gärdlund, den stora ledaren, sådär direkt på spelarkarriären, även om jag hade varit i föreningen väldigt länge och varit assisterande tränare. Det är klart att det var en tuff resa. Och det gick ändå bra, men jag kände att... Jag hade precis fått mitt första barn. Han var inte många månader. Och jag kom hem på kvällarna efter träningar och allt. Och jag tror inte att jag är en person som kan gå in i väggen. Det kanske alla kan, men om jag någonsin har varit nära så det var när jag kom hem och satt mig i soffan efter jobb. Och sen träningar på kvällen med killarna, alla samtal och allt. Och det var en passion som någonstans inte kunde hanteras. Jag vet inte om jag hade kunnat hantera den om jag hade varit heltidsanställd. Men jag gjorde det mer eller mindre. Ja, det var en låg ersättning för att försöka bygga vidare på någonting. Och det gick helt enkelt inte. Jag var för trött. Så att vid jul där så kastade jag in handduken och lämnade över stafettpinnen. Och det var ju inte långt ifrån att jag minns jag var tittade i Tibblehallen där när det var slutspel. Och så det var inte långt ifrån att med lite tur i resultaten så kanske utfallet hade blivit någonting annat än vad det faktiskt blev. Nu blev ju Capello Täby så småningom Djurgården där istället. Men hade vi haft lite mer tur och kanske nått lite längre i det slutspelet så kanske det hade gått att bygga vidare på Capello Täby. Eller så är det bara jag som drömmer. Det är ju så. Har man varit i någonting som man uppskattar det så tycker man om det. Och det är extremt viktigt för mig att känna liksom den känslan med saker när man håller på med innebandy.
Ja. Vad trivs du med livet just nu eller?
Ja, det gör jag väl. Så man märker att man börjar bli äldre. Man får ju liksom, man ser ju sämre när man läser och kroppen gör ju lite ondare, tar längre tid att läka och såna här saker. Så att man har ju verkligen fått det här liksom uppvaknandet nu att man inte är 30 år längre och att det händer saker. Så att det känner man på mycket och det är ju spännande att gå in i den fasen i livet. Så det som hjälper en lite grann det är ju att man har förturen att få vara ledare för de här oftast yngre killarna som är på väg uppåt i sina liv och i sina karriärer och så. Det är viktigt att självklart inte bara kunna innebandy men också liksom att ja, man är där. Man är del av en resa. Även om man ska vara ledaren så är man mycket med killarna. Och det är fortfarande fantastiskt att sitta i ett omklädningsrum och bara surra om det vad som har hänt i sportvärlden eller vad som pågår. Och även om man gör det som en 44-årig huvudtränare tillsammans med 20-åringar så är det någonting som det är de som inte upplever det, de som inte kan innebandy eller idrott generellt vad det innebär, men det är någonting speciellt att ta del av det. Så det uppskattar jag och så jag ska inte klaga. Livet är bra och nu ska det vara några veckors vila här i solen innan förberedelserna börjas mer inför Allsvenskan.
Okej, absolut sista i saken. Hur går det för AIK och SSL? Vem går upp i SSL från Allsvenskan norra och hur går det för er? Och slutar ni i tabellen?
Tre frågor att
AIK.
AIK. Jag hoppas ju verkligen som stockholmare att AIK kan etablera sig. De har ju gjort några bra värvningar nu och de har en stabil grund. Och de har Jäderlund som har varit med. Som är en jättebra ledare. Så jag hoppas att de kan etablera sig, klara sig kvar. Komma precis ovanför kvalplatsen där. Då ska de ha några lag under sig. Men jag tror och hoppas det. Och att de kan bygga vidare på någonting som vi verkligen behöver. Det var sorgligt med Djurgården och jag som även bor inne i Djurgårdsland som följde det ganska nära. Ja, man vill så gärna att vi ska börja bygga på någonting nytt i Stockholm. Så jag håller tummarna och säger att de kommer klara det utan kval. Så, vad innebär det plats? Hur många lag är det nu för tiden?
Det är två lag som åker ur.
Ett som kvalar.
Nej.
Nej, det är ingen som kvalar. Nej, det är det också. Nej. Ja. Då klarar han sig precis då. Ja, exakt. Ja. Nej, det stämmer. Det är inga kvalar. Det var ju på min tid vi höll på att kvala upp hela tiden mot Göteborgslag och dyrligt.
Ja, just det. Både Elsan och Rovershöjd.
Ja, men du säger att de kommer klara sig precis för ovanför nedflyttning. Och sen, ja, alltså Nykvarn är ju sådana oerhörda favoriter i Allsvenska Norra med det laget de har. Men det är ju det här kluriga att alla ska må bra och alla ska få speltid. Och det är ju det här att det är fem spelare plus en målvakt som är på banan samtidigt. Det är inte allihopa. Så att de får nog slita för det. Men de har alla förutsättningar för att gå upp. Så att jag gissar att det är de som gör det.
Och ni?
Ja, ja, jag hoppas att vi kan etablera oss också. Att vi har, i det här fallet, som du sa, tre lag bakom oss. Man behöver ganska mycket poäng, har jag kollat upp. Det behövs väl uppåt en 25-27 poäng alltså, för att klara sig kvar oftast om man tittar statistiskt. Det är ganska mycket poäng och som du var inne på tidigare så lever den där serien ganska länge. Så att jag får hoppas att vi kan etablera oss och göra det bra. Så att vi får väl säga att vi tar en mittenposition. Det är vad jag hoppas och tror. Men vi ska ju bygga färdigt laget först och se vad vi landar med allt. Allt är väl inte riktigt klart än, men vi hoppas. Mm.
Härligt, Danne. Då tänker jag att jag önskar dig en härlig sommar.
Ja, men detsamma. Det var trevligt att chatta lite mer.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.